Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Vid lunchtiden 13 november år 2022 får polisen i Idaho ett oroande samtal som snabbt leder dem till en adress i Moscow, en stad känd för sin nära gemenskap och studentliv. Samtalet indikerar att något har inträffat i ett hus där flera studenter lever tillsammans i ett kollektiv. När polisen anländer till platsen blir de omedelbart konfronterade med en fasansfull scen. Inom kort inleds en intensiv utredning där FBI kallas in för att bistå i det komplexa ärendet. Utredarna arbetar oavbrutet och allt eftersom timmarna går börjar ledtrådarna att växa fram. En bild av de fyra offren, alla unga med en ljus framtid framför sig, växer fram i media och bland allmänheten, vilket fördjupar chocken och sorgen. Mitt i allt dyker en oväntad misstänkt upp. En person med en bakgrund som väcker frågor. Den misstänkte är ingen annan än en doktorand som själv undervisar studenter och bedriver forskning om brottslighet. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Innan vi går in på dagens fall så vill jag berätta lite hur det ligger till här. Det är nämligen så att det här fallet har inte en slutgiltig dom än. Rättegången har skjutits upp gång på gång, men ni är så extremt många som har skrivit till mig om fallet. Och jag har då svarat att jag väntar på domen. Men svaren jag då har fått tillbaka är att jag borde köra ändå på den informationen som finns. Så nu gör jag det. Och jag tänker att jag längre fram kommer att meddela domen i samband med ett annat avsnitt. Nu går vi vidare. University of Idaho är en av delstatens mest framstående institutioner, känd för sitt livfulla studentliv. Här samlas unga vuxna från hela världen för att studera, skapa minnen och knyta vänskapsband för livet. Föreningar, campusaktiviteter och stora helgfiranden ger staden Moskva en pulserande energi. Men den 13 november år 2022, klockan 11.58 på förmiddagen, skakas den idylliska universitetsmiljön. Polisen tar emot ett nödsamtal från ett trevåningshus på Kings Road, en kort promenad från campus. När patrullen anländer och kliver in genom ytterdörren möts de av en scen som är svår att föreställa sig. På övervåningen gör de den första fruktansvärda upptäckten. Blod täcker golvet. Och där ligger en livlös kropp. 20-åriga Exana Kernoodle. När polisen fortsätter sin undersökning och når upp till våning 2 i bostaden hittar de 20-åriga Ethan. Hans kropp ligger i Exanas sovrum och han har blivit lika brutalt attackerad. På tredje våningen väntar en lika brutal syn. I ett sovrum ligger två unga kvinnor. 21-åringarna Kaylee Goncalves och Madison Mogan. Oskiljaktiga, livslånga bästa vänner. Blodet är överallt. Den brutala attacken har lämnat spår som påminner om en massaker. Blodet har sipprat genom väggarna och kan ses på husets utsida. Hela scenen vittnar om en ofattbar våldsamhet som överträffar allt vad polisen i Moscow är vana vid. Mot alla odds finns två överlevare i huset. två unga kvinnor som mirakulöst undkommit attacken utan skador. Det är från en av deras telefoner som nödsamtalet gjorts. Nyheten om de brutala morden sprids som en löpeld genom Moscow och lämnar en hel stad i chock och sorg. Fyra unga liv har släckts på det mest våldsamma sättet. Samtliga avled till följd av flera knivhugg. Ett av offren hade försvarsskador, vilket pekade på en desperat kamp för livet. Frågan om vem som låg bakom det fruktansvärda brottet blev nu polisens viktigaste gåta att lösa. Inne i huset fanns inga tecken på inbrott. Dörrarna var orörda och ingen verkade ha brutits upp. Kanske kände gärningspersonen någon i huset och hade därför blivit insläppt. Om den teorin inte höll, återstod möjligheten att personen tagit sig in i bakvägen där en skjutdörr i glas ledde ut mot en dunkel parkeringsplats. Huset där studenterna bodde låg i ett tätbebyggt område, omgivet av lägenhetskomplex och andra studentboenden. En livlig del av Moskva där folk ofta var i rörelse. Men det verkade som att ingen hade sett händelsen. Dock fanns det ju två överlevare i huset som kanske kunde ge polisen information. Dylan och Bethany överlevde den hemska attacken som skedde under natten klockan 4. Men varför kom larmsamtalet in så sent som 11.58? Dylan, som hade sovit på andra våningen, berättade senare för polisen om vad hon hört och sett under natten. Runt klockan 4 vaknade hon av vad hon trodde var Kylie, som lekte med sin hund på tredje våningen. Kort därefter hörde hon Kylies röst som sa: "Någon är här." När Dylan kikade ut genom sin dörr såg hon ingenting och gick tillbaka in igen. Snart hörde hon däremot gråt och en manlig röst som sa:
"Det är okej. Jag är här för att hjälpa dig."
Vid ett senare tillfälle öppnade hon dörren igen och såg då en man klädd i svart med en mask över ansiktet, buskiga ögonbryn, som gick långsamt förbi henne. Dylan frös till is och stod tyst när mannen passerade och fortsatte mot skjutdörrarna för att sen försvinna ut. Hon var rädd och låste in sig i sitt sovrum. Vid första anblick kan Dylans beteende verka obegripligt. Varför ringer hon inte till polisen i samband med händelsen? Det är en fråga som många har ställt sig. Det är något som sannolikt kommer att klargöras längre fram när rättegången påbörjas. Polisen arbetade nu intensivt med att pussla ihop en tidslinje för händelserna kvällen och natten före mordet. Kylie hade lagt upp ett foto på sociala medier klockan 20.57 samma kväll, där hon tillsammans med de andra i huset såg ut att njuta av kvällen. Men snart skingrades gruppen. Paret Exana och Ethan begav sig till Sigma Chi-föreningshus och stannade där mellan klockan 21 och 01.45. Efteråt gick de tillbaka till huset tillsammans och Ethan planerade att övernatta. Samtidigt hade Kylie och Maddie, de andra två offren, varit ute på en klubb. Runt 01.30 besökte de en populär pastavagn i området. De tog senare en taxi och var tillbaka i huset vid 02.00. Vid 04.17 fångade en övervakningskamera från en närliggande bostad upp ljud som förmodades kopplas till brottet. Röster, dunsar och ett skarpt hundskall ekade genom den stilla natten. Mobildata och tidsstämplar från mobiltelefoner samt utsagor från de två överlevande vittnade också om nattens händelseförlopp. Och utredare kom fram till att morden sannolikt skedde mellan klockan 04.00 och 04.30. En viktig detalj i tidslinjen kom från Exana. En matleverans som hon beställt registrerades till bostadens dörr precis klockan 04.00. Och en sista aktivitet på hennes telefon visade att hon använde TikTok-appen vid 04.12. Under ett febrilt arbete för att samla ledtrådar upptäckte utredarna även skoavtryck vid brottsplatsen. Avtrycken var osynliga för blotta ögat, men med hjälp av en speciell kemikalie trädde tydliga mönster fram. Mönstret visade sig likna det som återfinns på Vans skor, vilket blev en viktig ledtråd i jakten på mördaren. Den 14 november, dagen efter de brutala morden, hade ingen gripits och inget mordvapen påträffats. Polisen offentliggjorde att man under analys kommit fram till att knivhuggen utförts med en fastbladskniv. Även om själva kniven saknades på brottsplatsen gjorde man en annan, betydelsefull upptäckt. Ett läderfodral för kniven låg kvar bredvid ett av offrens kroppar. Detta fynd pekade på att mördaren förmodligen tagit med sig vapnet hemifrån, vilket stärkte teorin om att attacken var planerad snarare än spontan. DNA-spår på fodralet analyserades och lades upp i den amerikanska databasen för brottsbekämpning där DNA-profiler lagras och jämförs. Men resultatet gav inga träffar. Utredarna vände därefter sitt fokus till möjligheten att någon i huset varit ett särskilt mål. Kylies pappa uttryckte stark oro över att just hans dotter kunde ha varit huvudmålstavlan, då hennes skador var mer omfattande än de andra offrens. Under utredningens gång framkom också att Kylie tidigare hade nämnt en oro för att hon möjligen hade en stalker. Bland de potentiella ledtrådarna fanns en specifik incident från mitten av oktober, bara några veckor före morden. En man hade observerats följa efter Kylie i en butik. Polisen granskade noga denna händelse för att förstå om den hade någon koppling till attacken. Efter en undersökning drog de dock slutsatsen att händelsen i butiken förmodligen var en isolerad incident utan koppling till morden. Bevisjakten intensifierades. Utredarna började granska övervakningskameror från området. En vit bil som fångades på film nära brottsplatsen drog snart till sig särskilt intresse. Bilen hade körts förbi huset 3 gånger klockan 03.29 och sen återkommit klockan 04.04. Bilen lämnade platsen sista gången omkring 04.20. Morden antogs nu ha inträffat mellan 04.04 och 04.20. En kort tidsrymd på bara 16 minuter under vilket de 4 unga studenterna miste sina liv. Utredarna i Moskva tog hjälp av FBIs kriminaltekniker för att analysera videofilmerna från övervakningskamerorna i området. Bilen identifierades kort därefter som en vit Honda Elantra. Genom ytterligare övervakningsfilmer kunde polisen följa bilen tillbaka till staden Pullman i Washington, som ligger en kvarts bilresa från Moskva. Nu kunde man också gå tillbaka och titta på bilens rörelse för tiden innan morden. Övervakningsfilmer visade att bilen lämnade Pullman strax efter klockan 03.00, natten för morden, och rörde sig mot Moscow. Bilen kunde senare kopplas till 28-årige Brian Koberger, en doktorand och student vid Washington State University. Brian var en lång man med distinkta buskiga ögonbryn. En beskrivning som stämde överens med den information som Dylan gett utredarna. Hon hade sett mannen i huset för natten. Hans fysiska utseende och närvaro i området väckte omedelbart misstanke hos utredarna. Två veckor efter morden började mer information om Brian framkomma. Han var inte bara student utan även doktorand i kriminologi och arbetade som lärarassistent. Denna position innebar att han dagligen hade kontakt med studenter. Hans akademiska bakgrund var imponerande. Han hade en kandidatexamen i både psykologi och kriminologi. Ämnen som djupt berör den mänskliga psykologin och beteendet bakom brottslighet. Ja, utredarna trodde sig nu vara på spåren till gärningsmannen. Brians bostad låg endast 13 kilometer från brottsplatsen. Och dessutom ägde han bilen som sett cirkulera i området vid tiden för morden. Bilen hade som sagt observerats flera gånger samma natt. Fortsatta undersökningar avslöjade att Brian varit en aktiv deltagare i diskussioner om morden på de fyra studenterna i sina kriminologikurser på Washington State University. Brians lärare Catherine Ramsland var en expert på seriemördare och hade skrivit flera böcker om ämnet. Brian växte upp i Pennsylvania med sina föräldrar och tre systrar. Under sin barndom så kämpade han med övervikt och var utsatt för mobbning. Efter att ha lyckats gå ner omkring 50 kilo så förändrades hans liv drastiskt. Han blev också mobbaren själv efter sin viktnedgång. Brian hade en ambition och det var att arbeta inom brottsbekämpning. Under 2022 så hade han sökt en praktikplats hos den lokala polisen, hos Pullman Police Department. Men det jobbet fick han inte. Under tiden för morden så genomförde Brian ett forskningsprojekt som syftade till att, citat, förstå hur känslor och psykologiska egenskaper påverkar beslutsfattande när man begår ett brott. Slutcitat. Han hade försökt nå ut på Reddit för att få tag på deltagare, människor som begått brott. I inlägget beskrev han att studien syftade till att förstå, citat, historien bakom ditt senaste brott med betoning på dina tankar och känslor under hela din upplevelse. Slutcitat. När utredarna gräver vidare så framkommer det att Brian förändrats i sitt beteende efter morden. Enligt hans klasskamrater ska han ha blivit mer tillbakadragen och nedstämd. Vi går vidare. En månad efter de brutala morden var allmänheten fortfarande skakad och fylld av rädsla. Polisen fortsatte att följa ledtrådar och fokuserade särskilt på Brian. Genom att granska hans telefondata upptäckte utredarna att hans mobiltelefon var hemma i bostaden fram till klockan 02.42 för mordnatten, för att sedan röra sig mot Moscow. Vid 03.47 tystnade telefonen, vilket väckte misstankar om att han stängt av den för att dölja sin närvaro i samband med morden. Klockan 04.48 sattes mobilen på igen och befann sig då söder om Moskva. Morgonen efter morden, runt klockan 09.00, visade det sig att han återvänt till brottsplatsen och stannat där i 9 minuter. 5 dagar efter morden bytte Brian registreringsskylten på sin bil från Pennsylvania till Washington. Ett drag som väckte ännu fler misstankar om hans inblandning. Ännu hade Brian ingen vetskap om att utredarna var efter honom. De använde olika metoder för att samla in bevis. En av de mest anmärkningsvärda metoderna involverade att i smyg följa efter Brian, som hade rest hem till Pennsylvania över julhelgen. I ett försök att samla ytterligare bevis smög federala agenter fram till Brians föräldrahem och genomförde en diskret insamling av hushållets sopor. Denna insamling av skräp var en del av en större strategi för att säkra DNA-bevis i utredningen. Analysen av skräpet ledde till ett betydande genombrott. Det visade sig att DNA från skräpet hade nära släktband med DNA som hittats på knivslidan på brottsplatsen. Nu fanns det ingen annan än Brian. Utredarna var säkra. De hade hittat gärningsmannen. Den 30 december vid 03.00 på morgonen grep polisen Brian misstänkt för morden på de 4 studenterna. Under utredningen av morden genomfördes en husrannsakan i Brians bostad där utredarna beslagtog ett antal intressanta föremål. Bland dessa föremål fanns 15 artiklar som inkluderade hårstrån, kvitton, en engångshandske och föremål med rödaktiga bruna fläckar som liknade blod. Av de föremålen som testades var 2 positiva för människoblod. Men exakt vilka föremål det rörde sig om och vad analyserna visade har ännu inte offentliggjorts. Utöver dessa bevis hittades även djurhår i Brians bostad, trots att han inte själv ägde några husdjur. Förhoppningen är att man ska kunna matcha djurhåren med Katys hund. Om håren stämmer överens finns det ytterligare ett starkt bevis. Brian har åtalats för 4 fall av mord i första graden och 1 fall av inbrott. Han förnekar all inblandning i morden. Åklagaren har beslutat att driva förundersökningen om dödsstraff i hans fall. Den planerade rättegången skulle ha inletts den 2 oktober 2023. Den har skjuts upp på grund av att försvaret begärde mer tid för att förbereda sig. Rättegången har därefter planerats att starta i juni 2025, men har nu flyttats fram ytterligare. Enligt de senaste uppgifterna är det nya startdatumet för rättegången den 11 augusti 2025. Och rättegången förväntas pågå fram till den 7 november 2025. Flera centrala aspekter av fallet kring de fruktansvärda morden förblir fortfarande oklara. En av de mest påtagliga osäkerheterna handlar om mordvapnet som aldrig har hittats. En annan avgörande fråga är den misstänkte gärningsmannens relation till offren. Brian har personligen nekat all inblandning i brottet. Hans försvarare hävdar att han inte hade någon relation till de 4 offren. Men Kylies föräldrar har tagit saken i egna händer och grävt djupare. Genom sin egen forskning påstår de sig ha funnit ett Instagram-konto som tros tillhöra Brian. Ett konto som följde både Kylie och Madison och dessutom gillade flera av deras inlägg. Kort efter att Brian arresterades försvann detta konto från plattformen. Även om det är oklart huruvida kontot faktiskt tillhörde Brian, kan detta komma att klargöras under den kommande rättegången. Detaljer kring larmsamtalet som gjordes till polisen dagen efter morden är också föremål för spekulation. Ingen information har offentliggjorts om vem av de två överlevarna, Dylan eller Bethany, som ringde till polisen. Polisen har hävdat att inspelningen av samtalet inte kommer att släppas till offentliga. I juni 2023 bekräftade en talesman för University of Idaho att huset 1122 King Road, där morden skedde, skulle rivas. Beslutet att riva bostaden var en del av universitetets strävan att stänga ett mörkt kapitel i områdets historia. Trots denna intention uttryckte flera av offrens familjer sin djupa oro över rivningen. De fruktade att om huset revs innan rättegången skulle det kunna orsaka betydande komplikationer för åklagarna. Bara några veckor efter att rivningen tillkännagivits kom ett nytt besked. Huset ska nu inte rivas, åtminstone inte än. Ja, det här var allt för dagens avsnitt. Som sagt så tänker jag att jag ska återkomma till det här fallet när domen har fallit. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springcorn.se. Klippare var Oliver Bergman.
Podplay, en del av Power Media.